Då ska vi fundera på det här tillsammans. Vad innebär det att leva missionellt? Vi är ju i en gudstjänstserie om församlingsordningen och vi har ju jobbat med våran nya församlingsordning, vårat förslag till det under ganska lång tid. Och börjar väl kanske närma oss att mejsla fram det som vi också kan fatta beslut om. Vi kommer ju träffas ikväll igen och fortsätta fundera på det i princip färdiga förslaget. Och församlingsordningen är ju tänkt att vara ett identitetsdokument. Liksom. Det här är vilka vi vill vara, vilka vi strävar efter att vara. Och vi har berört det i ett antal predikningar nu också. Där vi har pratat om barnvälsignelse och vilken typ av gemenskap vi vill vara som inlämmar barn och unga. Vi har pratat om nattvarden och hur central den är med allt som den inrymmer. Vi har pratat om församlingen som Guds idé och att den är liv och rörelse mer än någonting annat. Och att det bottnar hos Gud och inte hos oss. Och nu ska vi se liksom utflödet av församlingen som Guds idé. Ja, men det innebär ju att vi lever missionella liv. Och vad innebär det, kanske man tänker? Vad betyder ordet missionell? När jag installerades som pastor i den här församlingen för snart 4 år sedan så sa jag i min installationspredikan att jag vill vara med och bygga en missionell församling. Och med det menar jag att missionell är en församling som lever och andas mission i allt den gör. Jag tänker att det är en avgörande skillnad mellan att vara missionsinriktad och ha det som en programpunkt bland andra av det som församlingen gör. Så en missionell församling sysslar inte med mission utan vi är Guds mission och låter det prägla allt som vi gör. Och när det gäller hur du och jag lever ut det i våran vardag, då har vi skrivit en liten passus om det i våran nya församlingsordning som vi har rubricerat att dela sin tro i vardagen. Och då står det så här. Varje person som mött Jesus Kristus är sänd att dela tron och livet med Jesus med andra. Med ord, i handling och genom andens kraft. Dels genom församlingen. Dels personligt genom det liv som han hon lever i vardagen. Vi är sända att vara ljus och salt för vår omgivning och med våra liv peka på Jesus Kristus. Genom allt det som församlingen är och gör blir Jesus känd i Åbytorp med omnejd. Så har vi skrivit. Och jag tänker att det är väldigt viktigt att vi inspirerar varandra och uppmuntrar varandra till att det här faktiskt också ska bli praktik. Det är väldigt lätt att skriva saker på ett papper och sikta högt. Men vi har ju också en ganska lång historia i vårt land där den kristna tron har tryckts tillbaka. Där vi har hamnat i en viss försagdhet, förlorat en hel del av vår frimodighet. Och också levt med en kyrkokultur som kanske har inpräntat i oss att, ja, men att leda människor till tro, det är ju det proffsen gör. Det är ju det vi har anställda till, eller möjligtvis de som har någon slags evangelistgåva. Men det är ju inte vad Bibeln säger till oss. Utan Bibeln säger ju att varje människa som har mött Jesus är en sänd arbetare till skörden. Och då behöver vi påminna oss om varför ska vi göra det här överhuvudtaget? Och ytterst sett så är det för att det bottnar i att Gud älskar alla människor. Och har skapat dem med gemenskap med honom. Och det är det som han, sen dag ett, sen den här närheten gick förlorad mellan Gud och människa. Så har han varit sysselsatt med just det. Det som är hans främsta mål. Att föra alla människor tillbaka till sig själv. Det är det som är Guds mission. Och Guds uppdrag. Det är ju inte vi som har mission egentligen. Utan det är ju Guds mission. Och i det här uppdraget så finns det ett sändande inbyggt hela tiden. Vilket är helt naturligt, för mission betyder just det. Sändning eller sänd. Och Gud sände ju sin son till världen för att rädda den. Och när Jesus tränar sina lärjungar så sänder han ut dem till att vara en fortsättning på det som han själv har sagt och gjort. Och Gud sänder sin ande till jorden för att Guds kraft ska fortsätta bo bland alla Jesu efterföljare. Och det främsta syftet med andens närvaro är mission. Ni ska få kraft, säger Jesus, när den helige ande kommer över er och ni ska vittna om mig. Så som Guds folk så är vi sända till den här världen med det specifika uppdraget att förmedla Guds frälsning. Det här gör att mission kan aldrig vara en programpunkt bland andra eller någonting som bara sker långt borta, utan mission är våran identitet och vårat existensberättigande. Och det är också varje kristens kallelse från Jesus själv. Ditt dop är din sändning in i den här kallelsen. Vi är medborgare i Guds rike. Vi lyder under hans värderingar och hans lagar och under Jesus som är konung i det riket. Och i samma ögonblick som vi säger ja till Jesus så tar han oss ut ur den här världen och gör oss till medborgare i Guds rike. Och så sänder han oss tillbaka med uppdraget att vittna om honom själv. Följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Det är varje troende människas identitet. Och den här uppmaningen till oss finns ju i lite olika varianter i de olika evangelierna och i apostlagärningarna med samma innehåll. Att Jesus säger till oss att gå. Han säger inte sitt kvar, han säger inte vänta, han säger inte du måste bli redo, du måste göra allt det här först. Utan han säger gå. Och vi kan aldrig lära oss att leva missionellt, tror jag, om vi inte också är i rörelse. Gud kan inte leda oss om vi inte är i rörelse, om vi inte är beredda att ta steg tillsammans med honom. Av samma anledning som det inte går att styra en båt som står still eller en bil som står still. Utan den behöver vara i rörelse för att roder eller ratt ska fungera. Så att följa Jesus innebär alltid att ta steg i tro. Och det innebär alltid en risk. Och det är här det blir lite jobbigt för oss. Och varför vi har hamnat i den här försagdheten, tänker jag. För det liv som Gud kallar dig och mig till, det är ju inte alltid så bekvämt och så tillrättalagt som vi skulle önska. Utan det är ju ett liv som vi läser om i Nya testamentet, fyllt av äventyr och risker och osäkerhet och motstånd. Och samtidigt så är det mest spännande och tillfredsställande livet som du och jag kan leva. Och uppmaningen att gå ut och göra alla folk till lärjungar, den befallning som vi citerar oftast, som är från Matteus sista kapitel, den inramas ju också av två fantastiska bibelverser. Där Jesus säger, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Därför kan ni gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och så avslutar han med att säga, och jag är med er alla dagar till tidens slut. Så när vi funderar på den här kallelsen som skrämmer oss lite och vi undrar, vad kommer den kosta egentligen? Och där vi ibland möter svårigheter och motstånd och lider nederlag och förluster och allt det här. Så vet vi att den som har sänt ut oss, det är ju den som har all makt i himlen och på jorden och som har lovat att vara med oss. Varför ska jag dela med mig av min tro till andra? Jo, för att som kristen är jag sänd av Gud för att göra just det. Och det vilar på att Gud älskar alla människor. Det handlar ju inte om att värva medlemmar till våran församling eller att vinna diskussioner med någon för att ha rätt. Utan det handlar ju om att Gud längtar efter en djup, intim relation med alla människor. Och vi tror ju att Bibeln är sann när den säger att Gud har skapat alla människor till gemenskap med sig själv. För att våran egen relation också ska bevaras frisk, så behövs det här utflödet dessutom av den anledningen. I Israel så finns det ju två stora vatten. Längst upp så ligger Genesarets sjö. Den har flera inlopp och flera utlopp. Och det största utloppet, det är Jordanfloden som rinner neråt och som mynnar ut i Döda havet. Och Döda havet är ett vatten som inte har något utlopp, utan bara inflöde. Vilket har gjort att det har dött. Och så där är det med din och min tro och relation med Jesus också. Om det är så att det bara finns inflöde, så riskerar det att bli unket och livlöst och kanske till och med dött i slutändan. Och det finns en friskhet i att det också måste flöda ut ur våra liv för att det inte ska bli unket och livlöst. Hur ska jag dela med mig av min tro? Den här bibelversen hade vi fångat i formuleringarna i församlingsordningen. Som säger så här från Romarbrevet 15. Jag vågar inte tala om annat, säger Paulus, än det som Kristus har gjort genom mig för att hedningarna ska föras till lydnad i ord och gärning genom kraften i tecken och under genom andens kraft. Det är ju en koncentrerad sammanfattning av hur. Med ord, med gärningar och i andens kraft. Det är så vi delar med oss av våran tro. Ibland så citerar vi Franciscus och säger ja, men vittna alltid om Jesus, och om det är nödvändigt så använd ord. Ungefär så. Och ett problem med det är ju för det första att det är förmodligen inte Franciscus som har sagt det överhuvudtaget. Och ett annat problem med det är ju att det är ju bara ett av sätten som Bibeln säger att vi ska dela med oss av våran tro på. Alltså utan ord. Den pratar ju också väldigt mycket om att vi ska vara beredda med våra ord. Petrus uppmanar alla att vara beredd att svara var och en som vill ha besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och med respekt, säger han. Vi lever ju i en situation i Sverige där det finns en otroligt låg kunskapsnivå om vad det innebär att vara kristen och att följa Jesus. Där det finns otroligt mycket fördomar och skeva bilder av vem Gud är och vad det kristna livet handlar om. Och här behöver ju du och jag vara beredda på att dela med oss av. Det här är min upplevelse. Ja, men jag går till kyrkan för att jag har mött en Gud som är så här. Eller jag går till församlingen för att den gemenskapen betyder det här för mig. Och det finns många människor runt omkring oss som bär på en massa sådana frågor som kanske står i vägen för att man överhuvudtaget skulle kunna fundera på att närma sig Jesus. Eller tanken på att det finns en god och kärleksfull Gud om han överhuvudtaget existerar. Och här behöver ju du och jag vara beredda, som Petrus säger. Att känna till och återge de oerhört goda grunder som den kristna tron vilar på. Det är inte bara någon slags filosofisk konstruktion, utan det bygger på historiska händelser som har hänt och som är verifierbara. Det bygger på egna upplevelser som människor har gjort sedan Jesus gick på jorden i miljontals exempel och så vidare och så vidare. Och då kommer vi tillbaka till den här försagdheten. För många gånger så känner vi att ja, men min berättelse, den är ju inte så mycket att komma med. Jag har inga häftiga stories eller någon dramatisk omvändelse eller vad det nu kan vara som man tänker gör intryck på människor. Och vi behöver uppmuntra varandra och säga att varje människas ställningstagande till Jesus, att välja att följa honom, kommunicerar ju något oerhört om vem Gud är. Och ibland så kan en människa behöva höra precis det som du har att berätta. Oavsett vad du själv tänker om det. Och sen behöver vi också räkna med att Gud verkar. Precis som han har lovat. När vi öppnar våran mun. Han har till och med lovat att lägga ord i våran mun och att också verka när vi frimodigt delar med oss. För några år sedan så tog jag med 3 stycken tonårskillar till Plovdiv i Bulgarien. Vi åkte på en missionsresa med Gå ut mission. Det var liksom finalen på min tid i Sonstorp och sen flyttade jag hit en månad senare. Och då hade vi övat in ett drama med det här tonårsgänget som utgjorde teamet. Och vi bjöd in till en samling och det kom inga till den här samlingen i kyrkan som vi samarbetade med i Plovdiv. Så vi tänkte, ja, vad gör vi nu då? Men vi går ut, det är ju en park här bredvid, sa vi. Så vi går ut och så kör vi dramat där och försöker samla ihop lite folk. Och tonåringarna var inte super på, utan var lite så här, det vore ju skönare att gå och lägga sig och läsa eller någonting sånt. Men vi försökte peppa dem och sa, nu går vi ut och kör. Det är ju därför vi är här den här veckan. Så vi gjorde det. Vi försökte dra ihop lite folk där runt om i parken. Ett problem var ju att vi inte hade någon som kunde översätta till bulgariska. Men när vi pratade med folk där innan som började samlas och sa så här, vad är det som händer här? Så var det en kille där. Han var kanske 15-16 år, kom från Sofia egentligen men var på besök hos sin mormor i Plovdiv. Och han kunde rätt så bra engelska. Så vi frågade honom, men kan du tolka åt oss? Ja, absolut, sa han. Så att vi körde det här dramat som utan ord kommunicerar att det här är vad Jesus har gjort för alla människor. Och då hade det samlats ett helt gäng med framförallt barn och ungdomar men också lite vuxna som stod där. Och sen hade vi en kort förklaring till vad det här dramat innebär och bjöd in till ett kvällsmöte. Och den här unga killen från Sofia översatte allting. Och sen när vi var färdiga med det och det var ett par timmar kvar till gudstjänsten skulle börja så frågade den här killen och ett par av hans kompisar, får vi hänga på er nu? Ja, men det är klart ni får. Så de följde med oss och var med i förberedelsen inför gudstjänsten. Och sen när gudstjänsten skulle börja så tog jag med honom och hans 2 kompisar och sa, vi sätter oss längst fram. Och så satt vi längst fram och tittade på det här dramat igen som spelades upp och allt annat som gudstjänsten innehöll. Och en predikan som var tydligt inriktad på en inbjudan till att lära känna Jesus. Och direkt när inbjudan kom så kände jag hur alla händer, de här 3 som satt bredvid mig, for upp i luften. Och alla 3 killarna tog emot Jesus för första gången. Och vi hade inte räknat med någonting eller tänkt att vi hade så mycket att komma med. Det här var inte ens vad vi hade planerat. Men när vi kliver ut och tar lite risker i tro så måste vi också räkna med att Gud verkar. Vi ska också kommunicera i handling. Ibland så kan vi använda det som Gud har gett oss. Det finns liksom ingenting som du har som du inte kan använda för Guds rike. Det som du tycker om, det som du är intresserad av, det vill ju Gud använda för att du ska kunna nå människor med budskapet om Jesus och bygga relationer. När jag jobbade med UMU i Australien så var ju det väldigt tydligt strategiskt hur man jobbade. Ja, men vi har alltid en grupp skatare på missionsbasen och de skickar vi ut för att hänga med skatekillarna runt om och tjejerna med för den delen, runt om i staden. Eller alla surfare som alltid är en del av basens gemenskap. Ja, men när de inte är inblandade i vad vi gör, då vill vi att ni ska hänga på stranden och bygga relationer med surfarna och använda det som är er passion för att kunna berätta om Jesus. Jag har ju alltid passionerat spelat musik på olika sätt. Och när vi åkte till Bali på missionsresa så var ju det vårt redskap. Vi insåg att ja, men vi har ju tillräckligt med musiker i det här teamet för att sätta ihop ett rockband och använda det som våran strategi för att kunna berätta om Jesus. Vi kan med våra gärningar berätta saker som är väldigt mycket svårare att kommunicera med ord. Att älska människor osjälviskt berättar ju oerhört mycket om den Gud som vi tjänar. Så när vi avsätter våran frivilliga tid för att vara med i en besöksgrupp på fängelset och möta människor där. Eller ta oss an våran granne som har blivit sjuk och som kanske har svårt att handla själv just nu och går dit och säger jag kan hjälpa dig med det här. Eller vad det nu än kan vara som vi inser att det här kan jag göra för andra människor. Så kommunicerar vi ju någonting om den Gud som vi tror på. Ett annat sätt att med handling vittna om Jesus är att också ta med andra till möjligheten att höra om Jesus. Till BU på fredagar, eller till draget, eller till gudstjänster, eller till konserter, eller till något annat, till torpkonferensen, eller vad som helst. Följ med och se. Det var ju vad Andreas sa till sin bror Petrus. När han hade mött Jesus så gick han till Petrus och sa, jag tror att jag har träffat Messias. Följ med och se själv. Det fanns en 24 år gammal bonde som nyligen hade kommit till tro på Jesus. Han hette Albert McMakin. Han var så fylld av entusiasm när han hade mött Jesus att varje kväll så fyllde han sin lastbil med människor och så åkte han till de här tältmöteskampanjerna som han hade fått möta Jesus på. Och det var särskilt en ung bondgrabb som bodde där som han ville få med sig. Så han tjatade på honom och Albert erbjöd honom att du kan få köra lastbilen dit. Och det tyckte han ju var spännande, 17-åringen. Så då följde han med. Och när han väl satt där i mötet så blev han helt fängslad av hur alla vittnesbörd om Jesus pekade på vad den här relationen innebar och hur predikanten kommunicerade en levande tro. Så till slut så gick han tillbaka. Han hade kommit kväll efter kväll och till slut gick han fram och överlämnade sitt liv till Jesus. Det här var 1934 och den här unge 17-årige pojken hette Billy Graham. Och Billy Graham har ju sen fått vara en av 1900-talets stora världsevangelister som har fått på sina kampanjer se tusentals människor komma till tro. Och vi kanske inte alla tänker att vi kan vara Billy Graham, men vi kan ju alla vara Albert McMakin. Att ta med människor och sätta dem inom hörhåll för evangeliet på olika sätt. För några år sedan i Sonstorp så var en kille som hette Emil som gick i samma klass som Milton. Och Milton var inte kristen och kom inte från en kyrklig bakgrund. Men Emil bjöd med honom till tonårsarbetet på fredagkvällarna. Så häng på mig en kväll. Och det gjorde Milton och tyckte att vilken härlig gemenskap ni har här ute. Och så var det dags för sommar efter det ganska snart. Så Emil sa, men ska du inte följa med på våran ungdomshelg som vi har varje sommar på våran lägergård? Så Milton tänkte att det kan jag väl göra. Så han följde med på den här ungdomshelgen ett par månader efter att han hade varit i kyrkan för första gången. Och det han upplevde under den helgen, det var så omvälvande för honom. Både gemenskapen som fanns och kärleken som han upplevde där, men också budskapet om den Gud som älskar honom. Så han bestämde sig för att han skulle ta emot Jesus. Ytterligare ett par månader senare så stod Milton i en gudstjänst och hade fått ett uppdrag att vittna om någonting. Och han bestämde sig för att han skulle läsa från Romarbrevet 5 och hade som 2 månaders ny i tron en utläggning om att Gud älskar oss medan vi ännu var syndare. Det var fantastiskt att lyssna på en 16-årig Milton. Och ännu mer fantastiskt när man tittar på tredje bänken och där sitter Miltons mamma som inte känner Jesus men som gråter floder av att höra Milton berätta vad Gud har gjort i hans liv. Nu är Milton snart klar med sitt andra år på Bibelskola Livskraft i Aneby och har funderingar på att bli pastor. Och det som Gud gjorde i förlängningen av det ledde till att vi fick sommaren innan jag flyttade hit döpa 15 tonåringar på en och samma gång. Och det här ryktet om vad som hände i Sonstorp nådde tidningsredaktionen på Folkbladet i Norrköping. Så de beslöt sig för att skicka dit en reporter och tänkte, vad är det egentligen som händer? Varför samlar ni så mycket ungdomar egentligen? Och han som är chefredaktör på Folkbladet, han heter Vidar Andersson. Och han är en ganska tung opinionsbildare i socialdemokratiska kretsar. Och han bestämde sig för att jag vill se det här själv. Så Vidar Andersson åkte ut till Sonstorp en fredagkväll. Och intervjuade de här ungdomarna som var där och hängde. Och åkte tillbaka till sin redaktion och skrev en artikel med rubriken Gud bor nog i Sonstorp. Han var helt tagen. Han inledde det här med att om Gud och Jesus hade sett vad som pågick i Sonstorp den här fredagkvällen så hade han nog varit stolt, skrev han. Det räcker långt att med gärningar kommunicera vem Gud är och ta med människor inom hörhåll. Men sen kan vi också räkna med andens kraft. Ett normalt kristet liv är ett liv i andens kraft. Det är ju så det ser ut i Nya testamentet, i Jesu liv och i de första kristna. Det är ju det som är det normala kristna livet. Vi har ju till stora delar normaliserat någonting annat. Så att liv fyllda av andens kraft är det som snarare blir någonting udda i våra kretsar. Men jag tror att Gud längtar lika mycket nu som då med att fylla oss med sin ande. Och jag tror att många gånger så hindras vi från att se Gud verka på det sättet. För vi tänker att ja, men vi har inte så mycket att komma med. Vi tittar på våra egna liv och på våra gåvor och egenskaper och tänker att det här är ju inte så mycket att ge vidare. Och vi glömmer att räkna med att Gud är den han är. Och våran ryggmärgsreflex på något sätt när vi funderar på det här med att fungera i andens kraft, det är att vi är fokuserade på att göra oss redo. Ja, men jag behöver bli tillräckligt fylld av Herren, tillräckligt smord och utrustad så att jag kan vara säker på att lyckas. Och jag tror aldrig att vi kommer komma till den punkten när vi känner att vi är tillräckligt utrustade och smorda för att säkert lyckas. Utan jag tror att en förutsättning och en grundläggande princip i Guds rike när det gäller det här, det är att Gud anförtror åt oss i samma omfattning som vi ger vidare. Det vi redan har fått. Det är ju det som är en av lärdomarna i berättelsen om den här pojken som kommer med sina bröd och sina fiskar. Det är ju 5000 människor drygt där. Och Jesus säger till lärjungarna, ge dem här något att äta. De är hungriga. Du måste skämta med oss, Jesus. Hur ska det gå till? Vi har inte ens mat så det räcker åt oss själva. Vart ska vi få tag i mat så det räcker till alla de här människorna? Men Jesus säger åt dem, ja, men dela in folk i grupper och säg åt dem att göra sig redo att äta. Och sen tar han de här 5 bröden och 2 fiskarna som den här pojken har kommit med och delar det. Och ger det till lärjungarna. Och det var ju fortfarande bara 5 bröd och 2 fiskar. Dela ut det här till folket, säger Jesus. Så då står liksom Petrus och Johannes där med varsin liten bit bröd eller fisk kanske i handen. Och går fram till den första gruppen. Hur känner man sig då? Inte särskilt kaxig, inte särskilt redo, inte särskilt utrustad och säker på att man kommer lyckas, utan tvärtom. Det här är ju hemskt. Jag har ju bara pyttelite mat här. Jag gör ju bort mig totalt och går fram till den här gruppen. Och här sitter massor med hungriga människor. Och det är ju inte förrän de börjar dela ut maten som de märker att det här tar ju inte slut. Det här räcker ju, det här minskar ju inte ens. Och så växer deras tro och deras tillit till Gud. Och så blir de mer frimodiga. Ta emot. Det räcker till alla. De började ju inte med 12 korgar fulla och tänkte, här är vi på den säkra sidan. Nu öser vi ut det här så alla blir mätta. Utan de hade ju bara 5 bröd och 2 fiskar tills de började dela ut. Och jag tror att det är precis så det är att fungera i andens kraft. Vi kommer aldrig stå där med de här överfulla korgarna och tänka, nu är jag redo, nu kan jag ösa ut det här och veta att Gud gör det han ska göra. Utan vi kommer alltid stå där och känna oss små och otillräckliga och märka att när vi ger det som vi har, då verkar ju Gud. För många år sedan så flyttade in en familj i Borgård där jag är uppvuxen. En bit ifrån mina föräldrar. Det var en sjöman som hette Ingmar som bosatte sig där med sin familj. Och Ingmar var en storväxt, råbarkad herre som var ganska ful i munnen ofta, oavsett vem man pratade med, och hade en stor mustasch. Men min pappa Roland bestämde sig från början att jag ska bli vän med Ingmar. Och en av de sakerna som pappa Roland är fantastisk på, så är det just det, att bygga relationer. Så han började umgås med Ingmar. Och när Ingmar var iväg så var han ju iväg 2, 3, 4 månader i sträck på havet. Och sen kom han hem och då hade han kanske 1, 2 månader av rastlöshet där han inte visste vad han skulle göra i väntan på nästa uppdrag. Och då satte pappa honom i arbete och sa, du kan få jobba med mig i skogen och dra ihop ved som jag behöver att elda med. Och det ville Ingmar gärna, så det gjorde de mycket tillsammans. Och sen vid ett tillfälle, Ingmar hade barn sedan tidigare och hans äldsta son bodde i Södertälje och blev offer för en skjutning som inte var riktad mot honom och dog. Och då kom Ingmar hem till pappa förtvivlad och sa att nästa fredag då ringer klockorna. Då måste du be för mig, Roland, sa han. Ja, det är klart. Det lovar jag att göra, sa pappa. Så jobbade han som vanligt den fredagen. Och Ingmar hade sagt, klockan 12, då ringer klockorna, då måste du be. Ja, absolut, sa pappa. Och så var han sysselsatt på jobbet och inser helt plötsligt, nej, klockan är 21. Jag har glömt att be för Ingmar. Så han sätter igång och ber direkt där på jobbet. Och sen träffar han Ingmar lite senare och frågar, hur gick det? Ja, det var hemskt, sa Ingmar. Det var så gastkramande och så tomt och så mörkt och så förtvivlat. Ända fram till vi kom nästan mot slutet av begravningen. Vid 21, då släppte det, sa han. Då kom Gud med en sån frid som jag inte har upplevt förut. Så berättade pappa att jag glömde faktiskt att be för dig. Men vid 21 så kom jag ihåg det. Och det som du upplevde, det var Guds ande som rörde vid dig. Och det här gjorde djupa intryck på Ingmar. Han kom ofta förbi när vi satt på altanen. Så stod han helt plötsligt där och vrålade åt oss. Sitter ni här och fikar utan mig? Och så satt han sig ner och tog för sig. Han behövde inte någon som sa till honom. Och så drog han skämt som fick min mamma att sätta kaffet i halsen. Men helt plötsligt så sa han, men nu måste vi också fläta våra fingrar, Roland. För nu har jag något som vi ska be för. Och så gjorde de det tillsammans. Ingmar gick bort för ett antal år sedan här och vi fick aldrig döpa honom, vilket vi längtade efter. Men jag är övertygad om att Gud bodde i hans hjärta trots det här råbarkade yttre som man aldrig riktigt kunde slipa bort. Gud gör saker när vi vågar ta steg i tro. Jag tror det finns massor med människor här runt omkring som Milton och Ingmar och andra som vi tänker på, som Gud drar i och längtar efter. Och när vi gör oss beredda att med ord och i handling och i andens kraft vara en kanal för vad Gud vill göra i deras liv, då händer det saker. När jag pratar om det här så brukar jag alltid uppmuntra människor att bestäm dig för några stycken som du ska börja be för konkret. Som du kan be för några sekunder varje dag. Människor som du tänker, ja, men de här skulle jag vilja vara med och leda till tro. Och be om tillfällen att få göra just det. Tillfällen att få berätta. Och jag lovar dig att Gud kommer svara på den bönen. Det är ju nervöst och jobbigt och utsatt att sätta sig i det. Men det är också det mest fantastiska vi kan få vara med och se. När Gud använder dig och mig till att förvandla människors liv. Jag började be för våran granne i Hällestad, Jimmy. Vi hade ganska bra kontakt och så bestämde jag mig för att jag ska börja be för honom. Och det gick inte mer än 2 veckor så stod vi på varsin sida av häcken. Som vi ofta gjorde och pratade. Och han gick runt med en iPad med hörlurar. Så jag frågade, jag lyssnar på musik här ute. Nej, nej, jag kollar på rederiet, sa han. Va? Ja, jag kollar i fatt på rederiet på öppet arkiv, gamla avsnitt. Så nu är jag på det här avsnittet där Uno hamnar i den här sekten, ljusets barn, och blir frälst och allt blir bara konstigt. Jaha, sa jag. Och så lägger Jimmy till. Men det är väl för sent att fundera på min egen frälsning. Och där var ju mitt fönster. Så direkt så tog jag chansen och sa, det är inte alls för sent att fundera på din egen frälsning. Och även om han kanske inte menade fullt allvar med frågan från början, så hamnade vi ju ganska snart på hans altan och satt där en bra stund och pratade. Vad innebär egentligen tro och frälsning och kyrka? När vi börjar be för människor, då verkar ju Guds ande, och då kommer du få möjlighet att vara bönesvaret i det du ber om. Frågan är om du och jag längtar efter det här. Om vi söker det. Det här kommer inte ske automatiskt. Gud kommer inte tvinga dig ut i någonting. Utan det här händer ju för att vi söker det. För att vi gör oss redo för det. För att vi läser böcker om det. För att vi tränar oss i det. Tar rygg på sådana som har övat sig i frimodighet mer än oss. Och för att vi räknar med Jesus. Gud längtar efter det. Och det finns massor av människor runt omkring oss som längtar efter det. Men de behöver dig och mig som pekar ut riktningen. Som kanske ibland tar dem om ryggen och säger, det här är vägen. Den här vägen leder hem. Det är vad jag tänker att det innebär att leva missionella liv. Amen.